Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Då kör vi!
När måste du dra sen då? Senast.
Sporthallen klockan 7, var det?
Ja, men det är ju, alltså bilen står här, så att det räcker om jag går härifrån. Om jag går härifrån 5 i så är det lugnt.
Ja, det är ju tåklugnt.
Kör då!
Nu kör vi bara, hela vägen in. Här bor du alltid, jag minns och bevar. Dagar jag levt, har de vänner jag saknar. Mätte då ljuset, aldrig tog slut. Och minnet av dig då är det minnet som består. Dina färger var blå.
Du lyssnar på GIF-podden, avsnitt 30 med mig, Petter Öhrling, och mitt emot mig i väldigt sportig outfit idag, Oskar Lund.
Det stämmer. Du, jag måste erkänna en sak direkt. Du sa att jag såg snabb ut här innan vi började spela in.
Ja.
Det är jag inte. Jag är jäkligt långsam.
Du är en assistkung.
Tack för det.
Ja, är det någonting du vill du plocka upp den bollen lite grann? Eller? Vi brukar ju prata om division 5
ja, inledningen. Nej, det får inte bli så långt den här gången som det blev senast av comeback förklarliga skäl då Lukas Salim var tillbaka på fotbollsplanen, men ja, jag är inte snabb, men jag gjorde faktiskt några assist igår. Det var helt rätt i det. Det var kul.
Ja.
Och vi vann. På en fantastisk gräsmatta.
Ja.
Ljustorps IP. Ja, allsvensk klass på underlaget måste jag säga. Förmodligen inte på spelet, men det var nog underhållande ändå, för det blev 10 mål i matchen.
Mm.
Så publiken fick väl valuta för pengarna, om det nu var någon entré
ja.
Att tala om. Men snabb är jag inte.
Och det är uthållig. Inte därför du ser sportig ut nu. Nu ska
Nej.
Du träna.
Jag ska lira innebandy. Jajamän. Det blir kul.
Vad är det för slags innebandyspelare då?
Inte snabb där heller.
Leda typ.
Ja, men jag vill mer få passa än att skjuta där också kanske. Ja. Och jag ligger på den här, jag kör på treans växel hela tiden. Konstant. Kan göra det väldigt länge, men jag har väldigt svårt att växla upp.
Okej.
Okay. Jag är som en dieselmotor. Entaktad fotbollsspelare skulle jag beskriva mig själv som. Ja. Är det inget bra?
Nej. Om vi hoppar direkt in i derbyt som var i helgen då.
Ja.
1-1 hemma mot Östersund. Var du på plats? Jag såg det inte.
Jag var faktiskt inte det. Jag var på dop och tanken var att ta mig till Idrottsparken, eller nej. Berners Arena heter den. Just för, ja, till matchen då. Men det blev så tajt om tid så jag åkte hem istället. Så jag såg matchen på tv. Tråkigt att inte vara där. Ja, det gjorde jag. Jag missade en liten del. Försökte se kapp det sen. Så att, ja, men jag har sett i stort sett allt. Men kanske inte riktigt med samma koncentration som om man jobbar.
Nej.
Samtidigt är det vissa saker som är... Man ser nästan bättre kan jag tycka när man slipper ha olika vinklar och andra tankar i huvudet. Så att, det är väl på gott och ont. Men i princip hela matchen har jag sett.
För missade du starten så missade du väl kanske Giffarnas bästa period. Jag tyckte deras första 20 var väl det bästa de hade i matchen.
Och det var ju det till störst del som jag missade. Ja. Men jag försökte kika på lite grann i efterhand och backa tillbaka och titta igenom. Men det är väl den delen jag faktiskt har sämst koll på krasst från matchen sådär. Men ja, av det jag såg så var det precis som du säger. Det var då Giffarna var som bäst. Och ja, sen hade man väl kanske inte lika mycket.
Nej. Nu är det ju några dagar, alltså torsdag när vi står och spelar in det här. Så vi får väl ursäkta om vi har glömt bort så här, målchanser och sånt i detalj. Men jag minns det ju som att Giffarna gick ut och tog tag i taktpinnen. Vad hade vi lite för målchanser i första halvlek?
Oj.
Var det någon solklar?
Måste jag tänka här nu. Det var väl... Ja, den chansen som dyker upp i huvudet direkt där. Det är ju Peter Wilsons jätteläge. Men det var ju...
I andra halvlek,
precis. Ja. Det är den målchansen som jag får upp så här på en gång efter matchen. Jag kommer inte ihåg, var det några riktigt heta lägen där inledningsvis? Det skapades väl inte så där jättemånga heta chanser av det jag såg.
Det var det.
Det är liksom, det är Wilsons kanonchans som man kommer på så där direkt. Och det var ju verkligen ett läge där det borde ha blivit mål.
Också.
Ja. Det var väl en reflektion man gjorde så där, såg i matchen på tv. Om det var väl säkert likadant för er som var på plats att Linus Hallenius var ju på väg in i det läget och fansen skrek ju också efter honom och ropade Hallenius namn. Ja, det var ju
redan innan Wilsons miss, ska jag säga. Så det var ingen reaktion på att Wilson missade.
Nej, nej, absolut det inte. Men jag tänkte just liksom, såklart tufft för honom i det läget att fansen ropar på en annan anfallare. Han får ett jätteläge, bränner det och sen kommer bytet. Det är såklart sånt man får ta som liksom, professionell fotbollsspelare. Men jag kan tänka mig att det var nog ganska tungt för honom. Mm. Efter att ha blivit utbytt där och den kvällen och kanske dagarna efteråt också. Det är ja, psykologiskt jobbig situation som det blev precis där då, när supportarna ropar på någon annan och man missar en sån chans.
Mm. Jag råkade faktiskt se just honom när han klev av planen efter matchen. Och då hade ju Giffarna, får man väl ändå säga, vunnit en poäng då, med tanke på att de bjöds på en straff i slutskedet där. Men han såg ganska, vad ska man säga, deppig ut eller nere ut sådär. Mm. Inga glada miner så.
Nej, och det det kan man ju förstå. Det var väl ja, det var ju ett gyllene läge för honom att skjuta tillbaka lite självförtroende till sig själv och ja, i det läget då hade det väl varit jag kommer inte ihåg när målchansen kom.
Ja, nu såg jag inte det på förbundets hemsida, för jag gick in på inte på livescoren där. Men det måste ju i alla fall varit ett läge att göra. Jag vill minnas det som att han blev utbytt omkring den 60-65 minuten.
Ja.
Då hade ju Östersund tagit ledningen med 1-0 på frispark, Darijan Bojanic. Och det kan vi väl också prata om, den frisparkssituationen där Noah Sonko Sundberg blev lite syndabock som slet ner, vem var det? Nummer 4, vad heter han? Är det greken?
Ja,
med, ja då ska vi inte
Papaginopoulos. Ja. Men det var väl också, och där var ju Wilson lite inblandad i den situationen. Var väl han som fick en passning på mitt plan som han inte lyckades suga tag i riktigt. Så att, det är klart att det hade varit ja, revansch för honom på något sätt, och väldigt viktigt framförallt om han hade fått göra det där målet. Och jag tror att det hade kunnat betyda en del för GIF Sundsvall också. Det var länge sedan som han gjorde mål, och han har fått en del kritik. Så att ett mål där i derbyt mot Östersund, det hade nog varit någonting som ja, hade kunnat gett honom en ny start under hösten.
Ja, båda Wilsons mål kom ju tidigt på säsongen. Nu har jag inte några exakta siffror i huvudet, men det är ju en liten måltorka nu på ganska många matcher för hans del.
Jag tror det var april månad
som han gjorde sitt senaste mål. Efter Örebro-matchen där, som var i maj, när Hallenius gjorde mål bland annat. Möjligtvis att han gjorde mål i den matchen, men annars så måste det vara innan det. Mm. Alltså april, maj som sagt.
Ja, det var väldigt länge sedan. Och i fjol fick han ju en riktig skjuts på hösten efter att knappt spelade ju inte under vårsäsongen. Men slog sig in i laget, gjorde några viktiga mål. Och framförallt så kommer man ihåg när han gjorde hattrick mot Jönköping Södra. En match som var väldigt, väldigt viktig för GIF Sundsvall. Och de tre målen som Peter Wilson gjorde där byggde ju liksom hypen kring honom.
Mm.
Och
man har förväntningarna på honom varit lite för stora då, tycker du, med tanke på att han gjorde visserligen 6 mål där på hösten, men att 3 ändå kom igen och samma match. Så tittar man på hur mycket han spred ut målskyttet, så var det inte så många matcher.
Nej, ja, det tycker jag. Som rakt svar på frågan, förväntningarna har varit
ung kille.
Ja, definitivt. Jag minns att jag och Lukas pratade om det i någon podd inför säsongen, och jag tror att jag sa att jag har 6 mål den här säsongen, alltså lika många som förra året, så är det bra. Det, mer än så tycker jag inte man kan förvänta sig. Det var ju hans första säsong på seniornivå. Och han var ju inte ordinarie i Giffan, utan fick chansen under hösten när det försvann spelare. Och gjorde det bra. Och är ju en spelare som har varit duktig, liksom, löpa i djupled och vass i straffområdet. Men att det är någon liksom färdig topp allsvensk forward, det är det ju inte.
Nej.
Och det har man väl vetat om. Så att, ja, men min känsla inför säsongen var väl att antingen att han tillsammans med Linus Hallenius kunde bilda ett bra anfallspar om han spelade med 2 forwards. Och annars vara liksom, ja, konkurrent och avlastning till Hallenius. Om han är ur form så kan Wilson starta och göra det bra, och vice versa, att de kunde växeldra lite grann.
Mm. Nu är ju Giffarnas främste målskytt den här säsongen i nuläget, det är ju en mittback, det är ju Marcus Danielsson.
Mm.
Hallenius också, ska ju sägas. De har ju både gjort 3. Men Danielsson, ja, klev ju upp på delad intern skytteligaledning med straffen där.
Ja, han har ju en historik av att göra mål som mittback tidigare i karriären också. Sen tror jag väl att Linus Hallenius hade gjort ett antal mål till om han hade varit skadefri och inte haft andra saker som hade stört honom den här säsongen. Missat en match när han blev förälder och skadad, Hammarby borta. Var väl skadad senast också. Och, eller inte helt fräsch i alla fall efter den där stukade foten, och fick därför börja på sidan och missade matchen mot Malmö. Så han har ju haft lite strul. Och även matchats lite för lite under någon period där i våras, tycker jag. Jag tror att han hade kunnat lägga lite högre upp i skytteligan om han hade fått spela kontinuerligt. Har ju sett bra ut spelmässigt. Men det är lite intressant det där just med anfallssidan. Ja, när Hallenius skrev på så såg man det ju framförallt som att han och Wilson kanske skulle kunna spela tillsammans. Och det pratade ju Joel Cedergren om rätt mycket då, när man väl valde att kontraktera Hallenius. Att man kanske ville ha en forward som var mer lite mötande och kom ner och kunde ta emot boll och vända upp och sådär. Och en mer djupledsforward, att Wilson och Hallenius skulle kunna spela tillsammans. Så har det ju inte blivit.
Nej, de har ju snarare konkurrerat om den centrala anfallspositionen.
Precis, och det gör ju också att någonstans att Samuel Aziz har hamnat illa till, som visserligen har varit skadad stora delar av säsongen, så frågan är hur mycket han hade kunnat konkurrera ändå. Men det är klart, hade man spelat med två mer renodlade anfallare så hade det öppnat upp lite mer för honom också, kanske att åtminstone få göra inhopp och vara med på bänken. Nu har han varit utanför truppen ganska många matcher. Och ja, med tanke på att det är flera av de här spelarna i med lite mer tillbakadragna forwardsrollerna, eller vad man ska kalla dem nu, som inte har varit i bra form, så kanske man frågan är hur GIF Sundsvall ska ställa upp här under resten av säsongen. Jag tror inte att man kommer ändra så mycket, men och jag har nog inte tyckt det heller. Jag tyckte de gjorde rätt när de gick tillbaka till, eller ändrade till 3-4-3 efter att ha åkt på massa omställningsmål i början av säsongen och varit för svaga centralt på mitten. Men som det ser ut just nu så kanske man skulle kunna hitta någon annan sifferkombination där man skulle få användning av flera av sina viktiga spelare på ett bättre sätt.
Om man skulle använda samma sifferkombination, då skulle jag vilja se, man vill ju ha Hallenius centralt, det vill i alla fall jag.
Ja, samma här.
Och då är frågan, ska man ut Wilson på ena kanten? Ja, kanske. Jag tycker inte han visar upp något jättesjälvförtroende just nu. Han är lite svårt med touchen, tappar mycket boll, får inte alltid så värst mycket att jobba med heller. Då skulle jag gärna se någon som Sebastian Rajal också, som jag tycker verkligen, när han har fått chansen, och det har inte varit så värst mycket den här säsongen, så tycker jag ändå att han har övertygat. Varför inte testa honom i en av de där rollerna och se hur det går?
Ja, och han är väl i grunden är väl en yttermittfältare främst, och mer offensiv än vad han har varit den här säsongen, han har fått spela liksom wingback då. Jag tycker att han är inte en så flashig spelare alla gånger, men jag vill minnas att vår kollega Salin gjorde någon vinkel på Rajalax när han hade anslutit till Giffan och var här ett tag, att jag tror laget tog fler poäng med honom på planen, och han är en liten ihåg. Ja, och jag tror han, känslan är att han är en liten sån spelare,
sen liksom. En liten äldre spelare, det är många yngre som Morsey och Wilson, och även i backlinjen några yngre, så där att det behövs folk med erfarenhet och lite ledaregenskaper och som vågar ryta till och sådär.
Och det har man ju pratat ibland om, att vissa tycker att det saknas i vissa lägen i GIF Sundsvall, den typen av spelare på planen.
Jag satt ju bredvid Lucas Salin på matchen nu i söndags. Och då sa jag där, kanske när det var en kvart, 20 minuter kvar, att jag tyckte det var ganska mycket hängskallar. En av få som jag tyckte liksom brann, det var ju Hallenius, som verkligen liksom ville få igång lagkamraterna och ville att det skulle hända något. Och med en kvart, 20 minuter kvar, det är ju jättemycket tid när det bara skiljer ett mål. Men jag tyckte det var lite, vissa som, det var lite hängskallar helt enkelt.
Ja, går man in i en höstsäsong i det läget som Giffarna befinner sig just nu, där det inte ser så speciellt bra ut i tabellen, och när bottenkollegor rustar ordentligt och börjar få upp ångan, då kanske man behöver fler karaktärsspelare på planen. Det är ju en balansgång det där, liksom hur länge man ska hålla fast vid sin spelidé och hur mycket man ska justera och sådär. Krasst så en poäng mot Östersund, som går långt i Europa League och just nu är ett allsvenskt topplag, är ju ingen katastrof.
Nej.
Men
samtidigt tycker jag att jag hade nog hoppats på, eller åtminstone så tror jag att jag trodde mer på Giffarna, och jag tror framförallt att GIF-supporterna hade hoppats lite mer på insatsen i den här matchen. Att jag tyckte de hade lite ljusa stunder, inte minst de första 20, men sett över 90 minuter tycker jag inte att de gör någon särskilt bra match.
Nej, men det tycker jag inte.
Och de ska vara väldigt glada över att de får en poäng till slut. Det var ju Hallenius, när han föll, var ju utanför straffområdet, och han ramlade väl knappt in i straffområdet, för ibland om det sker liksom precis vid gränsen och att man ramlar in i straffområdet, att det kan spela in, men
nej, det var absolut,
jag tyckte att han till och med gick i backen utanför straffområdet.
Ja, definitivt. Nej, det var absolut ingen straff, utan
och Östersundsspelarna var ju fullkomligt vansinniga.
Ja, det kan man ju förstå. De skulle ju haft 3 poäng i den där matchen. Och nej, men det jag ville säga var väl någonstans att jag tycker inte att det var något fiasko eller något jättebottennapp från Giffarnas sida. Men å andra sidan så, ja, varje poäng är oerhört viktig just nu, och de måste börja plocka 3 poängare.
Mm.
Det räcker ju inte med liksom hedersamma förluster eller att nästan vara där eller gör bra prestationer, utan ja, det är poäng som behövs. Och just nu så tar flera av bottenkollegorna betydligt fler poäng än vad Giffarna gör.
Mm.
Och fortsätter det så, då kommer man ju åka ur Allsvenskan.
Mm, jag ska ta fram tabellen framför mig här. Giffarna just nu på kvalplats, alltså efter den 1-1-matchen mot Östersund. 16 poäng, 1 poäng bakom Kalmar, som jag sa väl det redan efter jag hade sett dem slå Eskilstuna, att jag trodde att de skulle bli ganska otäcka nu under hösten. Och sen har de ju förstärkt ytterligare. Bara igår så snubblade jag väl över när du har ju gett mig en läxa som vi ska återkomma till, för jag har inte riktigt gjort den. Men då såg jag att de har ju också värvat Filip Hellqvist nu och Mikael Dyrestam. Så ytterligare 2 värvningar av liksom duktiga allsvenska spelare som är beprövade på den här nivån. Så de rustar ju väldigt mycket. Och sen Pontus Silver till Halmstad.
Mm.
Lite märkvärdigt att han inte hamnar i Sundsvall.
Ja, han har ju haft en jättespännande karriär, och vi har pratat om honom tidigare. Slog aldrig riktigt igenom i Giffarna, även om han var uppe i A-laget och fick en del speltid. Så valde han att gå en annan väg och spela i, ja, på lägre nivå, division 2 och sådär. Och letade sig sen till Frej innan han flyttade vidare till Norge. Och där blev det ju en kort sejour innan Halmstad var där och tog honom. Han blev lagkapten där också i norska andra ligan och ska ha gjort det väldigt bra.
Mm.
Det var ju snack om norska klubbar i högsta ligan också tidigare under våren.
Mm.
Så att Pontus Silver verkar ha gjort det fantastiskt bra i Norge, och det är häftigt att se att man kan gå den där vägen, att backa några steg och kliva ner och sen växla upp igen och ta sig hela vägen till elitnivå. Mm. Men det är ju en Sundsvallskille, och det är klart att
det sticker nog i ögonen på många GIF-supportrar.
Ja, men det tror jag.
Att det har gjort kanske, även sen Oremo kom till Halmstad, men man ser att Kalmar rustar och har väl värvat, är det 6-7 spelare nu?
Ja, det har hänt en hel del där. Sen ska man ju komma ihåg att både Halmstad och Kalmar har väl tappat sina bästa spelare också.
Ja.
Haksabanovic och Ismail som försvinner.
Mm.
Sen så tror jag nog ändå att totalt sett så kanske de här lagen ändå blir starkare. I och med att de gör flera värvningar in, och man kanske förstärker på andra positioner och sådär. Ja, det kommer in nytt blod, och det tror jag också kan vara positivt och ge en effekt i lag som har haft det jobbigt.
Mm.
Om GIF Sundsvall lyckas behålla hela sin trupp, då har man ju kvar spelare som Danielsson och Larsson som man på förhand nästan hade räknat med skulle försvinna.
Mm.
Batanero och Gracia har tillkommit.
Om jag bara får spekulera så tror jag fortfarande att de försvinner innan transferfönstret är slut. Det är ju, eller
i alla fall en av dem.
Ja, i alla fall en av dem. Sen ryktas det väl om att en annan ska vara, ja, vi kan väl säga det. Erik Larsson, det spekuleras ju att han ska vara klar för Malmö till nästa säsong. Så då får de ha kvar honom säsongen ut i så fall.
Ja, och det vore väl rent sportsligt den här säsongen väldigt bra för Giffarnas del. Det
kan ju bli helt avgörande.
Ja, sen är det klart att ekonomiskt så är det ju inget vidare. Å andra sidan ska man ju kom ihåg med Erik Larsson att det är ju heller ingen stor investering, som man tog honom från Gävle där han inte fick vara kvar.
Nej.
Blev inte erbjuden nytt kontrakt. Och han har haft en makalös utveckling i Giffarna och förmodligen varit en ganska billig spelare för klubben som har gjort väldigt mycket bra på planen. Så att det är inte så att man har kastat en massa pengar i sjön på honom. Däremot är det ju såklart inget vidare när man lyckas få fram en spelare som håller högsta allsvenska klass och som måste vara aktuell för en januari-turné. Jan Anderssons landslag till vintern.
Mm. Ta för givet. Det är ju mer sportsligt som det är en tung smäll. Ekonomiskt kommer de ju säkert tjäna en hel del på den affären, och det ryktas väl om ungefär 2-2,5-3 miljoner.
Ja, om de skulle sälja honom nu.
Pengar som Giffarna behöver.
Absolut, om de skulle sälja honom i det här fönstret så definitivt. Men jag tänker mer om det är så att han lämnar efter säsongen och går gratis. Så det kommer ju bli många bli upprörda över såklart, och tycka att det är dåligt ekonomiskt. Och det är ju, för det är ju en spelare som man potentiellt hade kunnat tjäna ganska stora pengar på om man hade haft honom en längre kontrakt.
Mm.
Kanske förlängt tidigare eller liknande. Men det är svårt för Sundsvall. Man är en liten klubb i Allsvenskan, och alla spelare som spelar i Giffarna vill i princip vidare i karriären. Och då förlänger man inte sina kontrakt i första taget. Det är nog ett tufft jobb att förnya de avtalen. Det är bara att kolla på hur det ser ut i klubbar som IFK Göteborg, Malmö FF. Massa spelare som sitter på utgående kontrakt. Men smällarna blir kanske inte lika hårda där när man har en annan ekonomi som framförallt Malmö har.
Nej, verkligen. Vi skulle kunna gå vidare till, vi har ju fått i alla fall två läsarfrågor. Vi slängde ut på Twitter, du och jag, på våra respektive konton. Om det var någon läsare eller lyssnare som hade någon fråga. Och då fick vi två stycken.
Mm.
Vi kan väl uppmana folk att använda vår hashtag GIF-podden. Den är inte så väl använd.
Ja, den är inte.
Jag försöker använda den mer och mer nu. Ja. För det är ju bara att skicka in frågor eller om ni vill tycka till eller kritisera. Det är många som konfronterar Oscar med saker han säger i den här podden.
Det är bara, och annars kan man ju tagga oss bara och skicka direkt till oss, ja, också på Twitter också, eller mejla eller sådär. Och, nej, men vi har varit lite för dåliga på marknadsförare. Jag har varit urusel på det.
Vi har inte haft någon superframförhållning mellan oss själva heller när vi ska göra podden. Det var ju först typ sent igår som vi, du och jag, enades om att, nej, men vi kör imorgon.
Ja, nej, men så är det. Men vi ska bli bättre, och om vi får många frågor så tror jag att det kommer bidra till att vi blir bättre också, för det är kul om det kommer lite åsikter och tankar och funderingar från andra. Det väcker ju våra tröga skallar till liv också.
Ja, precis. Bara bra om folk kan, med lite andra infallsvinklar, och kan se situationen ur ett annat sätt. Det blir ju lätt, man tänker på ett visst sätt, man bevakar ett lag och man tänker liksom i samma banor om och om igen.
Ja, vi pratar ju väldigt mycket sinsemellan också, såklart, när vi jobbar. Nu kanske lite mindre, för nu jag har semester nu, men annars när vi sitter här på redaktionen eller ute på träningar och matcher så bollar man ju och diskuterar, och det är klart att det är lätt att hamna ganska nära varandra då i åsikter och tankar och liksom sådär. Och då är det ju skönt om det kommer något helt annat.
Mm. Om vi tar den första läsarfrågan då, nu måste jag nästan lyfta datorn närmare så jag kan läsa med min dåliga syn. Fredrik Osén frågar, scoutades Sigurdsson eller lyssnade man på Runar? Om scoutad, hur kan ens någon klubb dragit igenom utifrån det han visat upp i GIF-tröjan?
Ja, det är hårda ord. Han är scoutad.
Ganska berättigad, får man väl ändå säga. Om vi nu ska återkoppla lite till Östersundsmatchen. På stopptid var det väl, när GIFarna kommer typ 5-3. Vem är det som slarvar bort bollen i ett gyllene läge att avgöra? För det tyckte jag matchen hade kommit igång, och publiken var lite uppeldad, och det var ju, hade varit den här straffsituationen precis, att det var liksom bra tryck på att de försökte bära fram sitt GIF Sundsvall, och så får de jätteläget, och vem är det som slarvar bort bollen? Det är Sigurdsson.
Det var en jättechans att göra någonting bättre än vad som utfallet blev, definitivt. Alltså svar på frågan direkt är ju att ja, han är scoutad av GIF Sundsvall. Jag vet att man har sett honom en hel del, och det var också flera andra allsvenska klubbar som var intresserade av honom. Och ja, så att det är väl lite raljerande säkert i frågan så där också, utifrån att Fredrik inte tycker att han har presterat bra.
Nej.
Vilket många håller med om, för det märker man. Det är ju en spelare vi får mycket åsikter om till oss från supportrar, när man skriver i våran live-rapport eller vi får mejl och tankar till och sådär, och att det finns en besvikelse kring hans prestationer. Jag tycker inte heller att han har presterat speciellt bra under den här säsongen. Däremot så tycker jag, ställer mig lite frågande till vad man hade förväntat sig. Jag vet att vi pratat tidigt om att här kommer en spelare från den isländska ligan som kvalitetsmässigt ju inte alls håller allsvensk klass. Att han skulle gå in och vara en nyckelspelare direkt i GIFarna, det har jag sett som ganska orimligt hela tiden.
Jag vet i alla fall att om det var Expressens allsvenska bibel inför säsongen, så liknade man honom vid, eller man ställde frågan till Expressens egna experter, är han den nya Runar? Så att kanske att det är, ja, men frågan har i alla fall tagits upp av lite olika tidningar och sådär, om han är.
Ja, och han listades också av någon av kvällstidningarna väldigt högt in i någon ranking över värvningar.
Jag tror det var Sportbladet
den gången. Jag minns inte vilken tidning det var, men jag blev ganska förvånad då. Just med tanke på att ja, men han kommer från Island och har inte varit och spelat liksom utanför den ligan heller.
Nej.
Kändes som en ganska märklig ranking då, tyckte jag. Och jag hade inte alls de förväntningar på honom, utan snarare att det är en spelare som kommer starta en del, men som också kommer sitta på bänken en hel del och komma in och få chanser, och som kommer bli viktig för GIFarna över tid. Det blir lite tjatigt, men vi har ju flera gånger nämnt de andra isländska spelarna och hur det såg ut för dem när de kom till GIFarna. Både Runar Sigurjonsson och Jon Gudde Fjolusson, som växte ut till ja, Runar kanske allsvenskans bästa spelare under förra våren innan han blev såld. Mm. Fjolusson värvade till Norrköping och en av de bästa mittbackarna i allsvenskan. Pratas om utländskt intresse för honom nu också. De var inte startspelare när de kom till Giffarna. Det tog tid innan de slog igenom. Och då pratar vi ändå om två spelare som redan hade varit ute och spelat i Europa. Båda två. Så att,
kanske att förväntningarna, oavsett hur stora de var i början, skruvades upp ytterligare lite när han gjorde det här drömmålet. Och jag glömmer alltid om det var mot Häcken eller Elfsborg. Det var väl Häcken? Det är volleyskottet.
Ja, jag vet ju vilket mål du menar, men visst var det väl det? Jag tror också att det var Häcken.
Ja. Kanske att förväntningarna skruvades upp lite då. Att man tänkte, oj, här får vi en spelare som gör, ja, men drömmål. Så att det... Förväntningarna trissades
upp. Ja, men säkert
han gjorde. Jag tycker inte att han har levererat. Och ska jag vara riktigt hård så tycker jag att han har varit en av, åtminstone sett till hur mycket han har fått spela, att han har fått starta så mycket som han har gjort, så tycker jag att han har varit en av, ja, men Giffarnas sämsta spelare den här säsongen.
Men det tycker jag, den diskussionen är mer intressant. Varför har han fått så många chanser och varför har han fortsatt spela och hur borde man ha gjort istället? Mm. Jag tycker att det är en mycket mer intressant frågeställning än vad han faktiskt har presterat. Det är för att jag tror fortfarande att han har väl inte varit så bra kanske som mina förväntningar heller. Man hade nog trott att han skulle kunna leverera ändå mer. Mm. Men... har hela tiden trott att det kanske är nästa säsong som han kommer kunna växa ut till att bli en bra allsvensk spelare. Och kanske efter det en riktigt bra allsvensk spelare. Och jag dömer inte ut honom helt. Jag tror fortfarande att det finns en potential i honom. Och jag tror att det kan bli en bra allsvensk spelare på sikt. Han har inte visat det den här säsongen.
Men skulle han behöva... Har han inte förbrukat det förtroendet just nu då? Att han skulle behöva liksom få sitta, i alla fall börja på bänken i en match. Och för vissa spelare kan ju ta det som... Liksom, man kan ju ta en petning på... Både ett och två sätt, att det skulle kunna bli en nytänning för honom också.
Ja, och det är väl
att
det...
han kanske är lite bekväm just nu, för han får starta varje match.
Och det är väl det man... Det är den diskussionen som är intressant, och varför det blivit så. Att han har fått fortsatt spela. Och det finns ju flera spelare i Giffarnas lag som det har varit den diskussionen kring. Nu fick Jonathan Morsey börja på sidan senast. Det var ju också en spelare som det har pratats om att han inte har liksom nått upp i den potentialen som han har.
Mm.
Och fått starta många matcher och kanske hade mått bra av och suttit någon match på sidan sådär. Och så är det väl i Sigurdssons fall också. Det är ju, han har inte spelat allsvenskan tidigare, kommit hit, och det är säkert stor nivåskillnad för honom att vänja sig vid träningen. Antar jag på en högre nivå, mer träning, tuffare motstånd, jobbigare matcher. Skulle säkert kanske mått bra av att få titta på sidan, precis som du säger, och inte känna att han är en av de här spelarna som måste dra det här laget framåt. Svaret på frågan kanske någonstans landar i att konkurrensen är inte speciellt hård. GIF Sundsvall har inte en trupp med så många alternativ. Däremot så tycker jag att en spelare som Romain Gall borde ha fått fler chanser på någon av de här två spelarnas bekostnad tidigare under säsongen. Har jag haft en del skadeproblem, och om det har varit en bidragande faktor så kan det ju vara.
Tungt på slutet nu.
Inte precis, riktigt, men inte
när
sett...
han väl har fått chansen.
Nej.
Vi har väl sett för lite av honom, men han har ändå haft det lite tungt på slutet nu och inte riktigt tagit chansen när han har fått den heller.
Nej, så är det. Och då är ju... Och sen är det ju inte så många alternativ kvar. Men när det gäller Sigurdsson, så det jag hade förväntat mig av honom, det är väl just det där att men inte en kontinuerlig startspelare hela året. Han skulle behöva tid och kanske liksom slussas in eftersom, och på sikt framförallt vara en bra spelare. För den tiden tror man behöver ge en kille som kommer från den isländska ligan. Så att tro att det skulle vara en spetsspelare från dag ett, det tycker jag att sätta för höga krav på honom. Däremot det jag hade förväntat mig var väl att det skulle liksom glimta till lite mer. Att det var en spelare med en offensiv spets som kan göra både mål och assist, och att man skulle se några fler glimtar av det, typ klassmålet han gjorde hemma här på idrottsparken. Att det skulle...
Ja, för det vill jag förtydliga också när jag ändå ger honom kritik, att jag trodde ju inte att han skulle gå in och dominera som en Runar. Alltså det är inte de förväntningarna jag hade på honom, men jag trodde ändå att han skulle bidra mer än vad han har gjort.
Mm.
Både poängmässigt och utanför i liksom det övriga spelet.
Mm. Ja, men det är jag följt med på.
Mm.
Jag trodde också att jag trodde inte att han skulle spela så mycket som han har gjort. Men nu när han väl har gjort det så borde det ha blivit mer produktion och hänt ännu mer. Precis som flera andra av de offensiva spelarna i Giffarna.
Mm.
Men jag hade väl trott på liksom en kanske ojämn säsong, en spelare som skulle kunna komma in och bidra till att förändra en matchbild med en del matchavgörande passningar, skott, den typen av aktioner. Men att det inte skulle vara en spelare som gjorde det match efter match och som inte spelade 90 minuter match efter match.
Och förutom det här målet då, som var mot Häcken alternativt Elfsborg,
har inte varit så mycket mer.
Jag kan inte komma på en enda sån situation när han har gått in och varit tungan på vågen, är skillnaden, eller slagit den där avgörande passningen. Det enda jag tänker på, det är ju situationen när han har passat istället för att skjuta, eller när han har väntat för länge på att skjuta, eller när han har tappat bollen när Giffarna kontrar i slutminuterna mot Östersund till exempel.
Nej, och där undrar jag, det är där jag tycker den här matchningen är intressant, som var inne på alldeles nyss, den mest intressanta delen av diskussionen, att han har fortsatt spela och fått väldigt stort förtroende. Hur mycket har det bidragit till det här? Hur är hans självförtroende just nu? Hur mycket har, för det är ju kanske beslutsfattandet som du är inne på, tycker jag, blir en liten röd tråd i det där. Att det inte har varit klockrent alla gånger i spelvändningar, i avslutssituationer, i passningslägen. Och hur mycket av det som sitter i skallen, att man verkligen vill bevisa någonting. Att man, han känner säkert att han är en spelare som många tror på. Och det har varit skriverier om honom inför säsongen och sådär. Ha ett tryck på sig att han vill leverera och bidra mycket. Och då, jag kan tänka mig att en sån spelare som kanske hade tagits av i ett tidigare läge, och ja, men att man hade varit tydlig med honom, du får sitta någon match nu, du är inte där än att du ska vara våran avgörande spelare, du kan bli det på sikt, men du är inte det nu. Jag tror att han hade kunnat mått bra av det, och att det kanske så man borde ha matchat honom tidigare den här säsongen. Och det gäller egentligen fler spelare också, som ja, unga spelare som Giffarna har gett väldigt stort förtroende under säsongen, men som kanske inte har varit helt redo att axla det, liksom, den manteln än. Det hänger såklart ihop med den här tunna truppen. Mm. Att man kanske känner sig tvingad till det, och att det ändå är det bästa alternativet. Men för att få ut mer av Christian Frey Sigurdsson, som är spelaren vi pratar om och som frågan ställdes om, så tror jag att det hade kunnat vara en del. Mm. Och jag tror inte att kritiken hade blivit lika hård heller. Jag vet inte vad du tror, men hade det varit så att man tidigt märkte att men det här är en inhoppare som kommer in och gör bra saker ibland, och han kanske får starta någon match och man
pratar. Ja, för det är lite det man ställer sig emot också, att han får förtroendet från start i match efter match efter match, och man undrar lite, men vad är det han har bevisat? Eller vem är det han har mutat för att få starta match efter match?
Och jag tror att det är den känslan du beskriver som är den som de flesta supportarna har, som gör att, som påverkar det här. Att man tycker att han har fått för många chanser.
Ja.
Och ja. Jag är inte alls säker på att det kommer bli en allsvensk toppspelare av det här, men jag tror att han kommer bli bättre. Och jag tror att han har liksom möjligheter att växa, men...
För just nu är han vätskrämd.
Ja, det han har bevisat i år är ju inte...
Trubbig.
Ja, du är inne mental på Hallandsposten.
Ja, en liten blinkning till förra veckans podd. Mm.
Men ja, kanske att det är läge att kasta dit en annan islänning nu då. Kristin Steinorsson tillbaka, behöver inte spela centralfältare när det kommer tillbaka fullt manskap där. Han hade en tung fjolårssäsong, fick väldigt mycket kritik. Har sett mycket bättre ut i år när han inte har varit skadad. Kan man lägga och testa honom i en offensiv position kanske? Mm. Jag kastar in det!
Och för att återkoppla ytterligare lite till frågan, så det var ju som du sa, en del av svenska klubbar som ryckte lite i Sigurdsson inför säsongen. Det tror jag inte att de gör just nu.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror att han har försvagat sina aktier tyvärr. Ja, för hans del.
Det tror jag också. Men för att summera det då, om man hade förväntat sig att han skulle vara en nyckelspelare för GIF Sundsvall den här säsongen, då det känner jag var fel på förhand. Det var inte mina förväntningar. Jag
trodde att man kanske lite för mycket på hans nationalitet.
Ja, och han, en annan aspekt i det här är väl att han blev ganska tätt sammankopplad med Runar Sigurjonsson, i och med att dels att Runar gjorde sån succé, sen försvann. Man beskrev Sigurdsson som hans ersättare, liknande position och sådär. Och de är kompisar. Mm. Och Runar pratade väldigt gott om honom. Så att det har väl gjort att liksom förväntningarna har blivit höga på honom.
Mm.
Och ja, så bra är han bevisligen inte än så länge.
Mm.
Kan bli en bra allsvensk spelare.
Du tror ändå på honom på sikt?
Nej, men jag dömer inte ut honom, för jag tycker... Ja, men återigen. Jag sa att det var tjatigt för några minuter sedan, men... Det man såg av Jon Gudny Fjolesson och Runar Sigurjonsson när de kom till GIF Sundsvall, det var inte heller glimrande.
Nej.
Men det blev mer än så. Det blev två av de absolut bästa spelarna som har spelat i klubben på de här senaste åren. Runar, en av de bästa jag sett i en GIF-tröja.
Mm.
Och man måste låta saker ta tid, speciellt om man är en förening som GIF Sundsvall som inte kan värva färdiga spelare.
Nej.
Det handlar ju om att ta hit spelare och lyckas förädla dem. Erik Larsson är ett annat exempel. Det var inte många som var lyriska över den värvningen när han kom, och han imponerade inte alls inledningsvis heller. Men idag är en toppback i Allsvenskan som som jag sa tidigare då, borde få åka på januari-turnén.
Mm.
Det är lätt att döma ut en spelare tidigt. Och jag tycker att det är för tidigt att döma ut Kristin Frej Sigurdssons fotbollsframtid eller hans framtid i GIF Sundsvall. Däremot kan man konstatera att den här säsongen inte har varit bra.
Nej, jag tycker att han har varit underkänd den här säsongen. Därmed är ingenting sagt om att det inte kan bli bättre på sikt. Lyssna frågan nummer två då. Och då måste jag dra datorn till mig igen. André Pettersson undrar, varför kommer inte publiken längre? Utöver derbyt har siffrorna varit anmärkningsvärt låga, även förra våren när det gick bra sportsligt. Ja, nu hade de ju 6528 på derbyt, säsongens överlägset bästa siffra. De har haft över 4000 fyra gånger av 9 hemmamatcher. De hade haft över 5000 två gånger, förutom Östersund så var det 5046 åskådare mot Göteborg. De hade 4613 mot Jönköping, nu läser jag innantill. Och så var det väl Malmö-matchen också.
Mm. Frågan var varför...
Varför kommer inte publiken längre? Siffrorna är anmärkningsvärt låga.
Mm. Ja, det är de. Samtidigt som... Alltså det enkla svaret är väl alltid att sportsliga prestationer avgör.
Ja.
Går det bra om man vinner matcher och presterar bra fotboll, då kommer publiken. Och det tror jag fortfarande är den största faktorn. Sen är det väl som Andreas skriver där att... Förra säsongen på våren när det gick bra så var siffrorna inte heller speciellt bra.
Mm.
Men en del i det var ju också att det var inga större publikmatcher som spelades under våren i fjol. Giffarna hade otur, eller vad man ska kalla det, med spelschemat på så sätt. När det gick som tyngst under hösten och förlusterna liksom radades upp, då var det hemmamatcher mot AIK, Hammarby, Malmö, Göteborg, Djurgården. Matcher som jag tror under våren... Ett formstarkt GIF Sundsvall som ett tag till och med var med i toppen hade dragit hit liksom 6-7 tusen personer till Idrottsparken.
Mm.
Nu kom de matcherna på hösten när det gick blytungt för laget istället. Det tror jag inte var bra. Annars tror jag att hemmasnittet förra säsongen hade kunnat bli ganska så bra.
Mm.
Sen historiskt så... Jag googlade ju faktiskt fram den här innan. Jag skrev någon grej 2015 i september om att snittet då var... Det bästa på 10 år, hemmasnittet.
Mm.
Och då snittade man 5064 åskådare. Det var bäst sedan 2005.
2015 sa du, som nykomlingar.
Precis.
Ja.
Och 2005 då hade man ett snitt på 5000.
Det var ett stort sug efter allsvensk fotboll kan man tänka sig.
Ja. 2005 ett snitt på 5828 personer i allsvenskan.
Mm.
Det är alltså 12 år sedan. Och det är klart att årets siffror är låga. Men de där 5 och 8 som man hade 2005, de tror jag inte man hade varit i närheten av fram tills 2015.
Nej.
Så att jag tror också att man ska någonstans vara lite nyanserad i det där. Och liksom, att GIF Sundsvall skulle vara något lag som snittar upp mot 6000 åskådare på hemmaplan, det är man inte.
Nej.
Och har inte varit på åtminstone väldigt länge.
Och jag tycker ju inte att giffarna gör att de kan klandra så mycket för publiksiffrorna heller. För vi pratar lite om så här olika beståndsdelar i hur gör man för att locka publik då? Jo, du har mycket lokalproducerat, många egna talanger. Det har de ju. Och liksom i sådana som Peter Wilson och även en sån som Amaro Battiar har ju koppling hit. Linus Hallenius har ju varit där tidigare. Vad gör man ute och syns på stan för att bygga profilerna? Det vet jag att de var ute och gjorde på någon sån här... Ja, vad var det för något? Jag höll på att säga nattugglor, det var de inte.
Nej, det var någonting kring navet där, vad som man... Ja.
Ja, men så de är ute på stan och syns, och det tror jag är viktigt för att bygga profilerna i stan. Och ja, tv-sändningarna blir allt bättre, så att publiksiffror överlag, vare sig det är allsvensk fotboll eller SHL ishockey, blir ju allt lägre. Men jag har också svårt att se vad giffarna skulle kunna göra. Det finns säkert saker de skulle kunna göra bättre om du och jag skulle sätta oss i liksom en vecka och fundera på det här, skulle man säkert ha ett lite klokare svar. Men när man står så här på rak arm så är det lite svårt att se vad de skulle kunna göra bättre, för de gör ju mycket bra.
Ja, nej men absolut. Det är klart att man kan hitta detaljer och kring event, kring matcher och saker och ting som går att peta på för att det ska bli, för att dra dit ännu mer folk. Och det är jag övertygad om att de få personerna som jobbar GIFarna, för det är ju en ganska liten organisation, ändå försöker med. Finns säkert förbättringspotential. Jag tror ändå.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Att grunden är spela bättre fotboll, vinna mer matcher. Alltså det, det är enkelt, eller låter ju väldigt enkelt. Är bevisligen inte så enkelt.
Inte den här säsongen i alla fall. Med ekonomin och allting också. Är det ett lag som vinner, ja då är det många som kommer att titta på dem. Och då är det många som vill spela där också. Nej, och är det mycket som kommer att titta på dem, då får de in mer pengar. Och då kan de köpa lite bättre spelare. Och, så det är ju liksom...
Ja, så är det ju en cirkel. Precis, och någonstans så är det väl lite grann sådär. Det publiksnittet man har och intäkterna som det ger, det är väl lite grann vad det här, den här regionen tycker att det är värt att ha allsvensk fotboll. Liksom, det är krasst. Det är för att GIFarna skulle ta ytterligare steg och kunna ha en bättre trupp än vad man har i dagsläget till exempel. Och vara den här klubben som kanske gör investeringar under sommaren här då, som de andra bottenkollegorna, då är ju ett högre publiksnitt en stor del. Skulle det vara fler åskådare på hemmamatcherna, skulle de tjäna mer pengar och kunna ha en mer kvalitativ fotbollstrupp än vad man har idag. Sen är det alltid svårt det där för GIFarna får ju en del kritik också för att man inte kan värva nu under sommaren. Jag ser många tycker till om det, att Kalmar värvar, Halmstad värvar, varför värvar inte GIFarna? En del i det är att båda de har gjort mångmiljonförsäljning här under sommaren såklart, som bidrar till att de kan ta in spelare. Sen är det svårt för oss, hur mycket man än granskar och försöker, att veta exakt vart stoppas pengarna och hur sköts ekonomin och hur prioriterar man spelarlöner och liksom organisationen och sådär. Det är ju väldigt svårt att ha total insyn där. Men vi kan säkert kanske göra ett bättre jobb och granska den delen för att ställa de rätta frågorna och liksom kunna bryta ner det där ännu mer i detalj. Nu har man ju bara i år egentligen konstaterat att ekonomin är för dålig för att man ska kunna köpa spelare så länge man inte säljer någon. Och ja, publikintäkterna är ju en stort bidragande faktor till det.
Jag tror ju mycket på att vara ute, spelarna i laget, och visa upp sig på stan och träffa liksom folket i Sundsvall, vilket de har gjort då, till viss del i alla fall. Men också som Östersund är ett jättebra exempel på, när de har satt upp sina balletter och teater och musikaler och allt vad det är. Men att vara ute och liksom och bygga spelarna som profiler, att folket i Sundsvall vill komma och se på GIFarna.
Ja, men man vill ju känna någon tillhörighet och samhörighet med de som spelar i klubben. Och i en tid, fotbollen är ju annorlunda nu än vad den var om vi backar bandet ett antal år. Spelare flyttar ju runt mer. Här kanske inte lika länge i klubbarna och sådär, och det är svårt att...
Och sticker i lite tidigare ålder generellt också.
Det är svårt att få den liksom de starka banden och liksom att man kan inte räkna med att spelare ska vara kvar lika länge i klubben heller som en Tommy Naurin eller liknande. Men jag tycker också som du att när det gäller identiteten så har ju GIFarna gjort det ganska så bra med många egna spelare som har flyttats upp och återvändare som kommer tillbaka i David Myrestam och Linus Hallenius och sådär. Och det borde ju liksom finnas en grund för att de här spelarna skulle vara stora profiler i stan och att folk ska känna att det är deras lag och att spelarna liksom har starka band hit.
Fortsätt, det tror jag mycket på också, att många vill liksom se, ja men det är grannens pojk som blir inbytt där liksom.
Ja, men det tror jag också, det tycker man har sett. Tansson...
Pojk säger jag, värmländsk.
Ja,
jag är från Karlstad.
Nej, men det tycker jag man märker på en sån som Linus Hallenius, har fått mycket uppskattning nu, känns det som, från supportrarna. Och han har inte alltid varit uppskattad heller. Jag minns ju när han lämnade Sundsvall, så var det en del kritik också mot honom. En ung liksom kille som kom upp med och ville liksom ta sig fram och så. Och sen så försvann han till Hammarby och sådär. Så jag tror inte att det alltid har varit helt smärtfritt gentemot supportar och sådär. Men nu känns det som att han har ett väldigt stort stöd. Dels tror jag för att han är en Sundsvalls kille som kommer tillbaka och ja, är tillbaka i sin stad liksom. Att det finns många på läktarna som tycker att det är extra kul att han spelar för Giffarna och att han, som du var inne på för bara några minuter sedan, det känns som att han brinner och att han vill någonting och att han vill att det går bra för klubben. Mm. Och det, sånt uppskattar ju supportrar. Och det är väl en av anledningarna till att en sån som Tommy Naurin är så populär också. Han pratar ju ofta mycket om att ja, han vill att det ska gå bra för Giffarna och det är inte bara sin egen karriär han ser. Annars tror jag att det omvända kan ju verkligen sticka i ögonen.
Vi har varit inne lite på olika värvningar till de olika lagen. Och du gav ju faktiskt mig en läxa. Det var sent igår till mitt försvar.
Ja, det var det.
Som jag inte riktigt har hunnit göra. Och jag tänkte göra den nu när jag kom in till jobbet för några timmar sedan. Då fick jag reda på att jag skulle åka ut och träffa Henrik Zetterberg istället. Så det är väl ändå ett ganska bra skäl till att inte ha gjort det här.
Absolut.
Men vad var det? Jag skulle lista de tre bästa värvningarna i Allsvenskan.
Under sommarfönstret.
Sommarfönstret. Och tre potentiella värvningar till Giffarna.
Mm. Och till Giffarna är väl det blir ju liksom en lite hypotetisk läxa på något sätt, för att det troliga är att man inte värvar någonting.
Nej, jag tänkte säga att det enkla svaret är att de har inte ekonomiska muskler och värva någon alls.
Precis, men jag tycker ändå att det är så pass intressant med Siljetider och med snacket och att liksom spekulera och kanske att vi får bara hoppa in i någon fantasivärld och fundera kring vad hade varit bra, vilka positioner, vilka spelare hade kunnat vara aktuella sådär.
Mm. Ska vi kort ändå spekulera om det då, även om jag inte gjort min hemläxa alls?
Ja, men det kan vi göra.
Men det första jag tänkte på, det var ju Erton till Kalmar.
Mm.
Kalmar överlag tycker jag är den stora vinnaren under det här sommaruppehållet, som har fått in liksom spetskompetens. Och jag tyckte de hade en ganska bra trupp redan innan också. Det är inte spelarmaterialet det har varit fel på, men verkligen vässat truppen. Och då kanske det är Erton som sticker ut mest. Gjorde ju, nu har jag lite sämre koll på hur det har gått till honom i matcherna efter. Men i första matchen mot Eskilstuna så hade han ju den här drömframspelningen till det avgörande 2-0-målet.
Mm, jag tror också att han kommer bli viktig. Han besitter ju liksom en spetskvalitet, precis som du är inne på. Och en högsta nivå som inte så många i Allsvenskan har.
Mm.
Och kommer in med självförtroende också. En spelare som vågar göra saker med bollen. Och ja, känns precis vad ett lag som Kalmar behöver.
Mm. Och det var ju ungefär så långt det hann i mina tankar. Jag vet, Hammarby har väl Wieland?
Ja, och nu...
Eller var han mer?
Nu idag så såg jag att de har ju klart med... Nu tappar jag namnet, men en ung vänsterback från Sunderland är väl en svensk som vände tillbaka till Sverige och Stockholm.
Sunderland, vilken jävla skitklubb.
Ja, de gillar inte du. Och även Tankovic var det snack om nu, att de har köpt loss.
Supporter, det är därför jag säger så. Mm. Nej, inte jag.
Det är inte första gången i podden.
Nej,
som du attackerar
inte Sandra. Sista heller.
Nej, men även Tankovic det ska de ha köpt.
Tänkt när du går med läxan, det var ju att Malmö värvar en Carlos Strandberg. Det är ju en jättebra värvning, men de behöver ju inte, alltså de har ju redan den bästa truppen i Allsvenskan. Så det är en sån värvning som för mig inte slår sig in. Snarare då att man kan titta på, ja men Oremo, kan väl slå sig in där då?
Ja.
Och har ju fått en drömstart, gjorde ju 2 mål nu i den här 6-1-krossen av Jönköping. Och så gjorde han det här drömmålet i debuten mot Giffarna och bidrar med rutin. Han är ju 30 år och kommer in i det här liksom unga Halmstad-laget och känns som en jättebra värvning för dem.
Mm, absolut. Men samma där. Och det blir väl också någonstans att de här lagen som, precis som du säger, som verkligen är i behov av någonting. Det blir där det blir mest intressant att titta, vad betyder de här värvningarna. Nu är det ju nästan så att toppen, AIK har gjort några intressanta förstärkningar. Ta Obasi till exempel, hade jag kunnat listat kanske som rent kvalitetsmässigt skulle jag säga att det är den bästa värvningen. För ja, han är
den,
ju...
ja, den vill jag slänga in som ej i inbördes ordning då, som trea, just för att de, nu har de ju halkat 12 poäng efter Malmö, visserligen är en match mindre spelad. Men just för att de är i sånt läge där det kan ju vara en sån spelare som är skillnaden på om de blir två eller etta till slut.
Precis, och hade de varit lite närmare, eller hade Djurgården till exempel vunnit det där toppmötet tidigare i veckan, då hade jag listat den värvningen väldigt högt. För jag tror att Obasi kommer ju betyda supermycket för AIK. Eller om man hade tagit dem vidare i Europa League.
Men jag vet ju att flera av hans lagkamrater har sagt att ja, men det här är Allsvenskans bästa spelare.
Ja, jag har inte
är
sett...
så bra, eller?
Ja, i alla fall. Det är så svårt att jämföra olika positioner och sådär tycker jag. Men sett i forward så ser ingen som...
Är han bättre än Sigurdsson?
Ja, det är han. Nej, men han levererade ju otroligt förra hösten. Han var i AIK och jag såg deras Europa League-match mot Braga här. När han gjorde mål direkt med tidigt i matchen, klassavslut. Och sen när jag såg highlights här från senaste mot Sirius. När han gjorde väl gjorde han två mål och en assist. Något liknande i alla fall. Och det var ju klassaktioner. Nej, men det är absolut en av allsvenskans bästa spelare. Och det ska väl vara. Han har ju spelat i Bundesliga och gjort en massa landskamper. Märkligt att han kommer tillbaka till svensk fotboll, kan jag tycka. Så att, hade AIK varit lite närmare guldstriden, då hade jag hållit honom som den bästa värvningen. Men nu är det nog som du säger.
Inbördes ordning då. Men Obasi, Oremo och Ertonen. Och slänger in att Kalmar är den stora vinnaren, för de har gjort så många bra värvningar. Det jag tycker att Ertonen är den bästa. Giffarna då? Ja, men jag tycker att Pontus Silver är en sån som man borde nämna.
Du gör läxan på uppstuds nu.
Ja.
Kul.
Ja, men och det går väl helt okej då?
Absolut.
Eller? Jag tycker att Pontus Silver, som är en spelare som har förflutet i Giffarna, att det är lite underligt att han inte hamnar här. Jag vet inte. Ja, det känns väl ändå som en spelare med lite GIF Sundsvall hjärta. Hur kommer det sig att han hamnar hos en bottenkonkurrent?
Nu vill jag att jag svarar på det här nu.
Nej, spekulera lite högt på en retorisk fråga.
Jag tror att en del kan vara...
Vi har varit inne på det lite grann redan.
Ja, men han är väl en... Nu har inte jag sett Pontus spela någonting den här säsongen och väldigt lite förra säsongen också. Men det är ju en central spelare. Och central på mitten så... Med Söljevic, Gerson, Batanero så hade han nog inte fått kanske så mycket speltid i Giffarna om de hade tagit hit honom. Det är väl säkert en av anledningarna. Samtidigt om en Lars Gerson som har ett utgående kontrakt och kanske försvinner, då hade det ju varit en bra värvning på sikt. Sen kvalitet...
Även Smile har ju ryktats bort.
Ja, sen kvalitetsmässigt tycker jag att det är svårt att göra något jätteutlåtande med tanke på att man har sett honom för lite. Men rent sådär känslomässigt och med historiken att det är en Sundsvalls kille som har varit i Giffarna och nu bedöms han ju uppenbarligen av Halmstad BK vara tillräckligt bra för att spela allsvensk fotboll. Så känns det ju lite synd att han inte är i Sundsvall utan i Halmstad.
Man reagerar ju ändå när man märker att en för detta GIF Sundsvall-spelare som återvänder till allsvenskan men ändå går till en konkurrent som dessutom ligger på nedflyttningsplats.
Nej, absolut.
Sen vet jag ju, och nu tänker jag återigen högt, men jag vet ju att vi har väl också fått frågan någon gång att varför värvar man inte någon som Petter Thelin eller Oskar Nordlund i Unga Fränsta, sådana här spelare som öser in mål i division 3 och division 4. Då kan jag väl tycka att de behöver inte förstärka riktigt på den positionen, och det är ju frågetecken om de skulle klara av allsvensk nivå åtminstone, så skulle de inte gå in och peta varken Peter Wilson eller Linus Hallenius.
Nej.
Men när vi ändå pratar lite om tänkbara GIF-värvningar så är det ju vissa sådana namn som nämns. För det hade ju inte varit någon större ekonomisk... det hade inte varit en dyr värvning.
Nej, Petter Thelin är lite förvånad över att han inte har varit mer aktuell för GIFarna eller att han har varit här och tränat eller visat upp sig sådär. Var ju en supertalang som blev värvad tidigt till Malmö FF. Och var där utan att slå sig in, vilket ju inte är något konstigt med tanke på konkurrensen som fanns där. Desto märkligare att han vände tillbaka och spelade i Kramfors och att han inte har lämnat än. Var väl nära med Gävle inför den här säsongen, provtränade ju med dem och som jag förstod det så ville de ha honom, men han valde att stanna ändå. Ja, men i hans fall så tycker jag också att utan att kunna alla turer som har varit bakom och hur pass intresserade Giffarna egentligen har varit, så är känslan att de...
Fan vad vi står och spekulerar i den här podden.
Ja, men det är ju helt omöjligt att veta.
Ja, och vi gör ju det här ganska oförberedda ändå. Men att man står och så här, det blir ofta att man säger ja, tror jag, eller jag kan tänka mig att man liksom, man garderar sig lite.
Ja,
och men man vill ju inte gå in här och läsa från ett manus heller.
Nej, precis. Då hade det nog blivit ganska tråkigt. Då hade vi knappt kunnat prata om någon spelare. Men av det jag har hört så har inte Giffarna varit speciellt på Petter Thelin.
Nej,
och,
det har jag förstått också.
Det kan jag tycka är lite märkligt. Han hade åtminstone kunnat fått komma hit och träna och visa upp sig. Och de hade fått sett honom i sin miljö för att se om är han tillräckligt bra. Det kanske han inte är, men... provar man inte så får man ju inte veta.
Nej. Och då skulle jag alltså behöva ett namn. En tredje tänkbar GIF-värvning. Jag skulle kunna gardera mig och säga att jag har sagt tre nu med tanke på att jag hade både Oskar Nordlund och Peter Tellin. Men ja, sen tar det faktiskt lite stopp. Jag vet inte vad det skulle vara. Vi kan ju nämna att de har förlängt kontraktet med Filip Tegström.
Mm. Det har man gjort. Och ja, vad ska man tycka om det?
Har ju fått hela den här säsongen förstörd av
en knäskada. Ja, och första reaktionen, eller en av de första när han gick sönder, var ju just det att han hade ju ett kontrakt som gick ut. Och att jobbigt läge för en ung talang att bli allvarligt skadad med utgående kontrakt. Kan inte bli mycket värre när man... Han har inte hunnit visa upp sig heller på en seniornivå som skulle göra andra klubbar intresserade. Så är det en spelare man tror på, så... Ja, jag har svårt att kritisera att man väljer att förlänga kontraktet med en egen produkt som har gjort liksom, ja, han har väl spelat landskamper på ungdomsnivå och som, ja, man har haft i A-laget och trott på. Då är det väl rätt att han får chansen att slå sig in också. Mm. För den chansen fick han ju inte den här säsongen med tanke på skadan.
Mm. Och jag flyttade hit i februari, så jag har fortfarande inte sett honom in action. Så mitt största intryck av honom, det var jag sett honom på gymmet där han har rehabbat och har fått köra lite mer överkropp än vanligt tag kanske, att han gjorde, det var nog 10 muscle-ups. Och jag orkar ju inte en sån här.
Jag tror du får berätta för alla lyssnare vad en muscle-up är.
Det blir ju svårt att förklara. Men man gör ju alltså typ som en kin. Det är väl otydligt nog bara att säga att man gör en kin. Men
man tar tag i en stång och häver sig upp.
Häver dig upp mot bröstkorgen. Och där ungefär, så långt sträcker sig hur stark jag är till exempel. Här så trycker han alltså upp sig på raka armar. Som i en dipp. Och det här gjorde han... Ja, men 6-7 gånger var det nog. För jag stod inte och stirrade på honom. Men
jo, det gjorde du.
Ja, det gjorde jag. Nej, men jag tittade lite med ett halvt öga. Och då, det kändes som han gjorde 10 stycken. Mm. Så jag noterade att han var väldigt stark.
Ja, han har ju varit fysiskt utvecklad tidigt. Alltså varit i sin ålder en fysisk spelare och storväxt och sådär. Men ja, det där vittnar ju ändå om en riktigt imponerande styrka.
Ja, imponerande tyckte jag också. Du har ju hittat en intressant artikel.
Ja.
Det är intressant här, för jag har ju hört talas om den här innan du tog fram den och visade för mig.
Mm.
Fast jag har ju hört den lite mer
tillspetsad, va?
Mm. Det handlar alltså om Thomas Brolin som har varit ute på krogen i Sundsvall. Och vi kan ju börja med kanske att läsa upp den då. Eller i alla fall delar av den.
Jag vet inte hur mycket du lyckas läsa där. Jag har tagit en printscreen på mobilen. Och jag tror att den bilden jag har där är ju också en bild av en artikel. Det är någon som har plåtat av. Så att det är inte jättebra kvalitet. Men du kan ju försöka.
Men för jag nämnde väl någon gång att säga, ja, men och så den här bilden på Thomas Brolin där han... Och så sa du, ja, men den har jag i min telefon. Mm. Och så visar du. Och då var det ju inte så tillspetsat som jag har hört. Men ändå... En ganska vass artikel i... Är det Dagbladet?
Jag vet inte. Jag tror att det där till och med kan vara en av kvällstidningarna faktiskt. Men att bilden var så dit. Jag är inte säker.
Ja, för visst är det en SD-fotograf som har tagit bilden i alla fall. Han står och dricker vad som ser ut att vara en drink. Kanske en gin och tonic.
Har han inte en i varje hand?
Jo, det har han faktiskt. Ja. 2 drinkar då. Och så står han bredvid någon dam och någon kompis typ.
Mm.
Här laddar Brolin. Tagen på bar gärning i Sundsvall. Det var rubriken. Nu ska vi se. Lalalala. Bildtexten. Thomas Brolin var i Sundsvall i fredags och hade en kul kväll. Frågan är vad ledarna i Leeds har för synpunkter på hur Brolin laddar upp för premiären i Premier League. De har ju en faktaruta lite på att han haft en tung period här med lite olika... Operera foten och låneavtal och lite misslyckade sessioner i olika klubbar. Om vi hoppar till... Ja, det är vass journalistik ändå, får man säga.
Vi läste det nu för några veckor sedan, du och jag, så att vi gick igenom den här
lite. Jag häpnade lite över att jag...
Just det, liksom språkbruket någonstans.
För jag förstod det bara som att det var bilden ändå, men att själva texten och journalistiken var lite nedtonad. Så är det ju inte.
Nej, det är ju en väldigt vass text.
Ja. Ingressen då. Här slipar Thomas Brolin formen. I baren på First Hotel Strand i Sundsvall. I glada vänners lag. Inte i Leeds. Med törstsläckaren i handen.
Mm.
Det är vast.
Ja, det är vast. Och det fortsätter väl i den stilen.
Mm. De konstaterar att om 2 veckor startar Premier League.
Ett av de intressanta svenska namnen är Thomas Brolin, men Thomas ser ut att ha en bit långt kvar till formen. Den förre ST-fotografen Niklas Modig fick erfara detta sent på fredagskvällen. Här är det ganska suddigt alltså, så jag ska försöka se vad det står. Sent på fredagskvällen dök Thomas upp i Sundsvalls nöjesliv i sällskap av både manliga och kvinnliga vänner. Fler fans slöt upp och flockades runt den forne världsstjärnan när han gick sin krogrunda i Sundsvall. Det är mellanrubriker som säger en het kväll och ful i mun. De konstaterar att vid 01:30 anledde han till, ja det ser jag knappt vad det står. Avslutade kvällen i pianobaren. Han var klädd i säckiga blå jeans och svart t-shirt. De konstaterar lite att han blev petad ur träningstruppen i Leeds då. Att han har varit ute i kylan, inte velat prata med svensk media. Att hans talesman Mats Olsson har dock hälsat att han fortfarande tränar hårt för att ta en ordinarie plats. Och så skriver han, tydligen finns det ändå utrymme för nöjesliv hemma i tryggheten bland gamla vänner. Den tryggheten stördes för Thomas när han i fredagsnattens nöjesvimmel möttes av en fotoblixt. Förre SD-fotografen och Brolin-beundraren Niklas Modig fick en rejäl skopa ovett av Thomas när han tog en bild på, sen försvinner lite av artikeln där. Thomas Brolins chanser att ta plats i Leeds lär knappast stärkas av bilder från hans övningar hemma i Sundsvall. Thomas skrek åt Niklas och sparkade hårt i dörren när han tog hissen upp till sitt rum på Hotell Strand. ST försökte få... Ja, men det är ju ST då. Det står ju här.
Ja, det måste vara det.
ST försökte få kontakt med Thomas igår utan att lyckas. Vi skulle bara ställa några frågor om formen, besvikelsen efter petningen, framtidstron, om det dåliga humöret på krogen. Och det är väl... Sen ser jag inte riktigt mer av artikeln. Det är liksom där det tar stopp. Men det är ändå ganska, som sagt, en laddad artikel. Och jag kan förstå om det fick lite konsekvenser i STs förhållande till Thomas Brolin på den tiden.
Ja, förmodligen.
Jag vet inte om vi har något datum på den här.
Jag tror inte det.
Inte vad jag kan se här i alla fall.
Nej, men det var ju... Ja, precis som du säger, man förstår ju om det gnisslade lite där mellan efteråt och... Samtidigt så väcker det ju en intressant diskussion då, med tanke på att han var en fotbollsspelare på världsnivå då. Och det var inte långt till seriepremiär i Premier League.
Nej.
En av världens bästa
ligor. Jag tycker att det är rätt att skriva om det, om man nu ska ta den journalistiska biten. Men att det är en kanske onödigt hård artikel. Alltså tonen tycker jag är helt fel att skriva om. Hade Emil Forsberg varit ute på krogen här 2 veckor innan säsongstarten, då hade vi säkert gjort en grej av det nu också.
Det som jag tycker är lite, det som är förvånande är, som man, nu vet man inte bakgrunden och sådär, varför var han i Sundsvall 2 veckor innan premiären? Borde jag varit på någon form av träningsläger och kört hårt? Det håller liksom ganska osannolikt att någon av världsspelarna idag skulle vara på resande fot. Ja, det ska vara för en blixtvisit och över en kväll och sen flyga tillbaka. Ja. Kan det ju för sig ha varit, men ja, lite märkligt att han var i Sundsvall så nära.
Hur spelare idag, för det är väl kanske dit vi ska föra diskussionen, att spelare idag är mycket mer utsatta. Det här var ju ändå, ja men säkert 20 år sedan.
Jag tänkte på det när du läste artikeln, jag undrar vilken spridning den här fick. Det var ju i en papperstidning, jag vet inte ens om den liksom publicerades på nätet, den här texten. Nej. Kanske inte. Och
jag tänkte nästan säga, fanns det ens, hade ST en hemsida då?
Ja, precis. Och det är ju liksom en helt annan värld som dagens elitspelare lever i, med ja men dels media, hur snabbt det går när vi rapporterar någonting och hur fort en nyhet sprids. Skriver man en nyhet om GIF Sundsvall idag, en bra nyhet eller ja, intressant nyhet, så vet ju vi att den snappas ju upp av konkurrenter inom några minuter och finns på flera sajter kort efter att vi har publicerat den. Så fungerade det ju inte då. Och till det kommer ju att varje privatperson mer eller mindre sitter på en publiceringskanal numera, i form av Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Alltså det filmas med telefoner med liksom högkvalitativa bilder som egentligen alla går runt med möjligheten att plåta eller filma. Och det är ju...
Den så kallade medborgarjournalistiken har ju aldrig funnits i någon större utsträckning än vad den gör nu.
Nej, verkligen inte. Och det tror jag...
För det här är ändå en fotograf som har tagit fram en riktig kamera.
ja. Och tagit en bild och tydligen stört Thomas Brolin också då, med tanke på att han reagerade på fotoblixten och sådär.
Ja, men lek med tanken att typ en Zlatan Ibrahimovic hade varit på krogen i Malmö kort innan, 2 veckor innan seriepremiären med Manchester United förra säsongen.
Innan en landskamp.
Ja, det var väl efter en landskamp till och med, va?
Ja, efter kanske var.
De bilderna hade ju kablats ut av hur många personer som helst kort därefter. Det hade ju liksom, det hade varit helt omöjligt att röra sig på krogen. Men Thomas Brolin var ju en av Sveriges absolut största fotbollsspelare.
Mm. En av Sveriges absolut mest kända människor. Precis. Överlag.
Och hade det samma sak skett idag, så är det såklart att det hade varit hundratals mobilkameror framme och plåtat honom under nu till kväll.
Mm.
Så var det ju inte då.
Nej.
Så att det är ju en annan tid, och det tror jag kan nog i många lägen vara ganska jobbigt för elitspelare att utsättas för, eller vad man ska säga. Det har väl liksom, det klimatet som finns har väl bidragit på många sätt till att de har blivit större profiler och att de syns mer på grund av att media fungerar på ett annat sätt. Och man kan också liksom, det finns stora fördelar tror jag för många att kunna göra sin egen röst hörd via Twitter och få säga sin mening och liksom sprida, visa sin vardag och bygga upp sig själv som liksom, ja, men dels som profiler och ja, sådär. Varumärken är ju till och med i vissa fall, hur sjukt den låter säga det om fotbollsspelare, men så fungerar det ju nu. Det är väl, ja, det positiva, men det negativa är ju hur pass påpassad man blir och att det är svårt att vara anonym.
Ja, det är ju på gott och ont, och jag får väl tänka lite på hur jag formulerar mig nu, men jag har ju också sett en GIF-spelare under den här säsongen som jag bara såg på stan. Det var väl klockan 23:15 dagen innan en match, och det hade varit lite frågetecken om den här spelaren skulle spela eller inte på grund av skada. Och det gjorde han ju inte till slut, och jag har ju verkligen ingen aning om ifall den här spelaren drack. Nu tänker jag ju inte namnge vem det var, så det spelar ingen roll så. Men jag vill ändå säga att jag har ingen aning om ifall den här spelaren var full eller, det såg jag ju inga tecken på. Utan jag satt på en uteservering när han passerade i vänners sällskap, och det kan ju mycket väl vara så att han bodde in i stan och var i säng vid 23:30, och hade de sen samling då klockan 11-12 dagen därpå, så kan han ju ändå gå hem helt nykter och sova 10 timmar, och så är det ju ingen större sak. Men jag tänkte just det, att om jag sitter där och reagerar, man är ändå, har ju lärt sig att vara lite källkritisk och att inte dra några förhastade slutsatser, och absolut skulle man inte skriva någonting utifrån en sån grej. Däremot så kanske snacket går när någon annan som inte riktigt tänker så ser en GIF-spelare ute på stan och reagerar, vad fan, de har ju match imorgon och nu är klockan 23:15, och ja, att de är utsatta på det sättet.
Mm. Ja, vi diskuterade ju där, du och jag, lite grann då, att det är så svårt att veta, just som du säger, det var ingen, du såg inte den här spelaren på krogen lik Thomas Brolin med en drink i handen, utan Nej. Det kan ha varit att
han var ute på stan,
kollade på film och skulle gå ner på OK för att köpa mjölk till frukosten, och låg i sängen en kvart senare, precis som du säger. Men det ändå, du såg det, och det var säkert flera som såg spelaren i fråga, och det har säkert hänt många gånger tidigare. Och det har ju säkert också hänt att spelare har misskött sig och inte laddat upp på ett bra sätt, och varit där man inte borde vara dagen före match eller liknande.
Och den här spelaren spelade ju inte matchen dagen därpå, så på ett sätt är det väl synd att han inte skulle kunna gå ut och träffa lite kompisar och sen vara hemma, liksom, om han är hemma före midnatt. Det är ju ingen big deal.
Nej.
På något sätt. Men ändå så kanske man som elitspelare då måste tänka både en och två gånger på att kommer det bli något snack nu om jag går ut och gör det här? Och på så sätt så är det ju, det är ju den negativa delen med det här.
Nej, och generellt kan man väl tycka att, ja, men dels ett, att man, ett krav att vara professionell och ladda upp på bästa sätt inför matcher och att komma bra förberedd till träningar också. Det är ju deras jobb, och det kan man ju absolut kräva, att det ska vara liksom 100% professionellt inför träningar och matcher. Utan tvekan. Sen så tillkommer ju den här delen som du säger, att liksom sända signaler, att det kan tolkas fel. Det är ju svårt att styra över, och då kan man kan ju å ena sidan tycka att ja, men så länge man sköter sig och gör det rätta, så skitsamma vad folk runt omkring tycker, tror och tänker. Och det kan ju vara en hållning. Och sen så kan det ju andra vara att nej, men det är onödigt att det blir något snack eller att folk spekulerar, och då är det bättre att se till att inte liksom vistas i de miljöerna eller Nej. Synas ute överhuvudtaget sent på kvällen. Och ja, rätt och fel. Det viktigaste tycker jag är att man liksom förbereder sig, hundraprocentigt professionellt, att det är bra att man sover i tid, att man får bra med sömn och äter bra och liksom inte slarva med det.
Nej.
Så länge man får nog gå till sig själv ändå liksom och veta att gjorde jag allting för att maximera att jag skulle prestera. Sen kan jag väl ändå tycka att i vissa fall och kanske framförallt, och det är också en klassiker om ett lag har förlorat, att en spelare syns ute på stan på restaurang eller krog eller vad det är. Det är också en sån här sak som man vet att supportrar kan tycka sticker i ögonen.
Mm.
Att gå ut och...
Ja, det finns ju exempel på det. Jag tänker direkt på Magnus Nygren i Färjestad när de åkte ut mot HV71 var det väl. I hockeyslutspelet så var han ute på stan dagen efter, och då var det någon Färjestads supporter, minns jag det som ändå drog upp en kamera och började filma och häckla honom lite grann. Och det är den risken som hela tiden finns, att någon drar upp en kamera och filmar den här spelaren och ja, men kanske säger något om vad fan gör du ute vid den här tiden. Ni har ju match imorgon, eller vad ja. Det nu kan vara.
Nej, och det,
på tillfället då.
Precis. Och det, så det är väl, om jag ska summera mina åsikter så är att man kan definitivt ställa hårda krav på att elitspelare ska förberedas på bästa sätt och vara liksom 100% professionella i det. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt att i den tid vi lever med, det är så lätt att sprida rykten eller åsikter eller liksom felaktigheter, spekulationer som blir till en sanning eller sådär, så ska man passa sig också tycker jag, för att ja, bidra för mycket till sånt. För att det går väldigt fort, det räcker som du i ditt fall att man ser någon promenera på stan. Och några led senare så har man liksom, är snacket att någon har varit på krogen och druckit alkohol dagen innan match liksom.
Mm. Den slutsatsen jag drog där och då var väl, jaha, han spelade inte imorgon, och det gjorde han inte heller.
Nej.
För då hade det varit som sagt varit ett frågetecken på om han skulle spela. Och det tolkade jag som att, ja men då lär han väl ha fått höra att han inte spelar imorgon. Mm.
Ja, nej, men det är väl en uppmaning vi kan skicka med, och kanske att så länge man inte vet säkert vad som har hänt, så ska man inte sprida vidare för mycket heller. Det,
jag
det är
hoppas lätt ändå att vi landade i någonting av substans här till slut.
Ja, eventuellt gjorde vi inte det, men det var ju kul att diskutera i alla fall.
Ja, tycker jag med. Vi kan ju ta några avslutande ord inför Häckenmatchen måndag den 14 augusti. Om man börjar lite med Häcken då, så var det ett lag som både du och jag hade väldigt högt upp i våra allsvenska tips. De ligger också sexa på 28 poäng, bara 3 poäng bakom AIK. Och det var nästan först nu när jag läser det som det slår mig att herregud, är de så högt upp?
Mm.
Jag tycker det var ganska tyst om dem. Det som vi framhävde inför säsongen, det var ju deras väldigt vassa offensiv som de inte riktigt har fått igång heller. Däremot har de verkligen fått ordning på offensiven, eller defensiven. 14 insläppta mål bara på 18 matcher, för det var ju, de läckte ju som ett såll i fjol. Det var ju det stora problemet då.
Mm, det är bara AIK som har släppt in mindre, tror jag. Vi kikade på tabellen här innan, och som du säger, ja, man har ju gått och skämts lite grann över att man tippade Häcken så högt och att de kanske inte var så bra, men nu när man tittade lite grann på toppen av tabellen, annars blir det mest att man blickarna vandrar nedåt, för att det är kring GIF Sundsvall man främst är intresserad. Mm. Så ser man att Häcken är ju ändå med. Och det är klart att det är ett väldigt skickligt lag som Giffarna ställs mot. Det kommer bli en tuff match. Saknar väl Alexander Farnerud, är långtidsskadad om jag inte är helt ute och cyklar. Och han håller ju jag som en av de bästa spelarna i Allsvenskan när han är i fullt slag.
Mm.
Men det är en tuff utmaning och kommer krävas en bra prestation av Giffarna för att ta poäng.
Mm.
Utan tvekan.
Och jag är, åtminstone om jag hade varit GIF-supporter, hade jag nog varit lite pessimistisk. För jag tycker inte att spelet har varit så övertygande på slutet. Åtminstone har man inte fått att funka i 90 minuter. Eller ens 45 minuter nu på slutet. Att det inte är den mest imponerande resultatraden man har. Bortsett kanske från 1-0-seger mot Halmstad.
Mm.
Som jag tyckte de spelade bra. Men om vi ska prata lite om startelva och sådär. Vi nämnde Sigurdsson tidigare. Det är en spelare som jag ändå skulle vilja se att de plockar bort. Nu var ju Romain Gall, gjorde väl inget jätteavtryck senast i derbyt heller. Men kanske att man ska propagera för att få in Sebastian Rajalaks då.
Mm. Skulle vara intressant att se honom i en annan position. Nu är det som wingback han har fått chansen och gjort bra oftast när han har fått spela. Kan vara läge att testa honom lite mer i en offensiv position och se vad det ger för utslag. Jag tycker ju någonstans att som man spelar nu, han är ju, jag tycker att han är bäst ute på kanten och där han liksom får storma lite grann och och trycka sig fram och ja, bryta lite mönster. Så hur väl han skulle fungera i en sån här ja, är det interior position de kallar det. Vet jag inte. Men, och det kanske man har testat på träning, inte när jag har varit där och kikat. Men det skulle vara, jag tycker det skulle vara intressant att se honom högre upp i planen i alla fall. Kanske man kan vrida lite grann på det där systemet också. Men ja, det jag tycker inte alls att du är ute och cyklar där. För jag håller med dig om att Sigurdsson inte har fått det att lossna spelmässigt. Och det är ju flera spelare, som du säger, Gall tog ju inte heller chansen senast på så sätt. Tycker att det har sett ut som att det har funnits mycket i honom. Och man har länge tyckt att han borde få chansen att få spela lite mer. Nu tog han den inte fullt ut senast och blev ju utbytt också. Så att,
mittfältsmässigt så får de tillbaka Gerson. Smile är väl tillgänglig, så att jag skulle gärna se de två. Vilket innebär att Batanero som startade mot Östersund börjar på bänken.
Ja, jag skulle också sätta Batanero på sidan från start. Väldigt höga förväntningar på honom inför säsongen. Inte minst på grund av hans briljanta insats i en halvlek i träningsmatchen mot Östersund. Men det syns ju att han är inte helt i slag. Inte helt redo. Och ja, han är väl en liten besvikelse för många supportrar, tror jag, utifrån de här första matcherna. Just för att förväntningarna var så pass höga på honom. Samma sak där. Det kommer bli en bra spelare för GIF Sundsvall nästa säsong. Kommer säkert göra några bra insatser under hösten också.
Det har ända sedan både Carlos och Batanero kom, att inte minst Batanero då, som var knäskadad och inte har tagit sig tillbaka helt och hållet än, att det är en spelare som vi tror på främst till nästa säsong.
Ja, och jag tror jättemycket på honom utifrån det man har sett på träning och i träningsmatcher. Men jag hade också hoppats på lite mer från hans sida under de här första matcherna som han har fått chansen i nu, och det tror jag GIF-ledningen också har gjort. Så att inte nått upp till den nivå som han besitter, även om man har glimtat till med några väldigt fina aktioner. Men nej, jag bedömer nog också att Gerson och Suljevic är det bästa in i mittfältsparet än så länge.
Så svår match som väntar mot Häcken. Sen hemma den 21 augusti är det väl, så har de ju Kalmar, som alltså ligger på 13:e plats, precis ovanför kvalsträcket, en poäng ovanför. Så det är nästan den matchen som blir mest intressant, och som jag redan tänker lite mer på den matchen än Häckenmatchen.
Jag med, för det är då jag gör comeback efter min semester, första dagen tillbaka i tjänst, och börjar med Kalmar hemma för Giffarnas del. Perfekt!
Rivstart!
Ja, det är ju klockrent, så att man är ju rätt taggad på att börja jobba, även om man fuskar lite nu och kommer in och spela in podd. Så.
Det tackar vi för.
Ja, det är kul. Så att, men det ser jag fram emot, den matchen, och den kommer betyda väldigt mycket. Jag vet inte vad vi sa där om de här offensiva positionerna, vi nämnde Rajal också, men det är klart att Steinorsson, när han inte behöver spela centralt på mitten och nu är tillbaka efter skada, han är högaktuell för att spela i en sån offensiv roll nu. Och men läge att låta honom starta där.
Ja, det har varit väldigt intressant att se då Rajal också, Hallenius och Steinorsson uppe i anfallet, tremananfallet.
En total skiftning från senaste matchen.
Ja.
Nej, men någon förändring i alla fall. Jag tror inte att man startar på samma sätt som senast i just de två positionerna, och jag tar för givet att Hallenius startar så länge han inte har för mycket skadeproblem eller sådär.
Så det efterlyser vi, och innan vi avslutar, jag gjorde ändå ett försök på läxan.
Just det.
Lite på volley.
Ja, nej, men det gör såklart.
Betyg.
Ja, men i och med att på ett sätt så är det ju ett minus att du inte hade gjort den innan vi drog igång podden. Å andra sidan är det ett plus att du lyckas ta den på volley och klara det. Så du är absolut godkänd.
Ja.
Det är du.
Men inte mycket mer än så.
Nej, inte så mycket mer än så. Jag hade kanske velat haft något namn som stack ut lite mer där också. Oremo förväntade jag mig. Och Basi var jag med och hjälpte dig till.
Du hjälpte till lite med den.
Och Giffarna blev det bara 2 av 3.
Att jag hade tänkt på det, ja, lite igår när jag låg och skulle sova.
Det hade du nog. Giffarna blev det bara 2, va? Förslag.
Det är ont på man ser på saker.
Ja, men du får en 3 då.
Ja, men jag tar
på en 6-gradig mittmedaskala. Det är godkänt.
Ja, precis. Ja, det är godkänt.
Mm.
Ja, och jag lovar att återkomma. Jag ska väl twittra ut min läxa till dig då.
Så det får jag.
Världen får se. Nu kanske inte du är med nästa vecka.
Nej, jag kommer nog vara på resande fot då, så vi får väl, du får leverera någon sorts podd nästa vecka om du inte ringer mig, så tar vi det över telefon.
Och jag annars lovar ändå att det ska komma ut en podd nästa vecka. Jag är glad att du kommer in så här som du har gjort nu 2 veckor i rad. Kommit in till redaktionen, så vi ändå har fått ut en podd, för det är ändå här ljudet blir bäst, tror jag. Men jag lovar att det ska komma ut en podd även nästa vecka, med eller utan Oskar Lund. Nu är klockan 19.02 och din innebandyträning började för 2 minuter sedan.
Jag är på väg.
Det är bra. Hej!
Hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.